Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Vi fortsätter vår serie där jag och Tina Strömberg intervjuar prästen Dag Lindberg om olika saker som rör kyrkorummet och gudstjänsten.
Nu står vi här i Söderledskyrkan och har glädjen att få hälsa prästen Dag Lindberg välkommen till Klarsyn, vårt program.
Tack så mycket.
Men vad är paltaret just nu i färg? Och...
Ja, det som du kände förut här, det var, som var lite broderat, det är det gröna tyget. Och sen det ni känner på som är lite glättigt så där, det är ett kors av lite guldtyg och olika broderier på. Och den duk som ligger på själva altarbordet, det är en vit linneduk. Och sen finns det nu när kyrkan är öppen lite här, då finns det ett oljeljus. Och sen finns det också ett svart kors. Och sen så finns det två vaser med blommor. Nu just idag är det lite alla möjliga färger. Det är lite röd, rosa och lite gult och grönt. Det som finns. Och sen just här i Söderledskyrkan, bakom altaret, så är det en stor skulpturgrupp. De är nästan lika stora som oss i naturlig storlek. Då är det i mitten så är det Maria som sitter ner med Jesusbarnet på sitt knä. Och de sträcker ut armarna och ser ganska glada ut. Och bredvid står Josef och tre män som jag tror är stjärntyderna. Ja. Som kommer med gåvor till Jesusbarnet.
Så det är istället för en altartavla?
Ja.
Eller det är altartavlan?
Ja, en altaruppsättning. Så att det är precis. Och här i Söderledskyrkan, som är en ganska stor kyrka, så det är väldigt, väldigt högt upp till tak. Jag tror att det är omkring 20 meter upp till tak här. Kommer dagsljuset in genom fönsterrutor högt upp.
Just det, för det är ingen gammal kyrka med målningar och så vidare i taket.
Nej.
Utan den är relativt modern.
Ganska så modern. Den invigdes 1960. Så att nästa år så är det 60 år, va?
Just det.
60-årsjubileum. Så den byggdes, ritades av två arkitekter, varav den ene, Bengt Lindström, han har också ritat det här Kaknästornet på Djurgården. Det högsta tornet som vi har i alla fall, som länge var Skandinaviens högsta tornen.
Ja, just det.
Så nu finns det något högre, men det var han ritat också. Det är mycket rött, varmt tegel på väggarna och även på golvet. Och sen är det glasfönster i olika färger.
Är det några bilder i fönstren eller är det bara olika färger?
Det finns ett runt, väldigt stort fönster som är blått och som kallas evigheten. Det är egentligen bara olika blå glasbitar med lite rött här och var. Men sen finns det glasfönster som är längs bänkarna på en sida. Och de är abstrakta, men de har några motiv. Man kan se ett kors, man kan se en stege. Och stegen tror jag har att göra med Jakob i Gamla testamentet drömde att han såg änglar som gick upp och ner för en steg. Att det fanns en kommunikation mellan himmel och jord där som han såg. Men annars är det ganska, vad ska man säga, lite inga konkreta motiv så.
Det är klart att altaret är vackert och skulpturerna som du sa, men på ett sätt, så som prästen står när man vänder sig om, så har man ju det här stora, vackra, runda fönstret.
Ja.
Så prästen har ju en väldigt vacker utsikt.
Precis. Jag brukar be församlingen ibland att vända sig om så de inte missar den här stora, blå, runda glasfönstret. För det är en väldigt skön färg att ta in. Och den blå färgen står för Marias färg, som jag tror jag nämnde någonstans, och sen är det lite bekymmerslöshetens färg. Det är himlens, havets och bekymmerslösheten.
Just det. Är det något du använder dig av, när jag tänker symboliken, är det något som bara finns där? Eller är det något du tänker på som präst och använder på något vis i gudstjänsten, tycker du?
Absolut, det är mycket, mycket symbolik i det här som kallas liturgi, som är hur man rör sig i kyrkorummet och hur man står. Till exempel när jag välsignar, prästen har ju uppgiften att välsigna. Ofta mot slutet av gudstjänsterna så säger jag ju: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Då som en symbol så höjer jag höger hand, håller upp den i en välsignande gest. Det ser man ikoner och ofta bilder, liksom avmålningar av Jesus, och så höjer han ofta höger hand just i en välsignande, omslutande gest, välvilligt. Så det är ju en symbol. Och att vid välsignelsen så talar ju, så handlar det ju om att Gud vänder sitt ansikte till oss människor. Så då tänker jag att det är också att prästen inte står inkrökt i sig själv, utan försöker öppna upp liksom, och göra sig till en öppen för just att, att välsignelsen kommer från Gud. Men det är prästen som just har uppgiften att uttala välsignelsen. Och även vid nattvarden när prästen läser de här instiftelseorden, så kan man lyfta upp bägaren med vinet för att liksom visa att nu är det här i fokus. Och jag lyfter upp brödet, jag delar brödet. Så det är också en symbolik i det där. Man säger, brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Så då delar jag brödet och ändå håller ihop det. Så där kan man hålla på med symboler.
Ja, då blir det ju en lek också lite
grann. Ja, men det är ju det.
Ett väldigt kreativt sätt att visa att man tar sin tro på allvar, kan jag tänka. Men ändå samtidigt att man gläder sig över den tron.
Precis.
Tänker jag.
Ja. Jo, jag håller med. Och jag tänker just det där med kläderna, som de liturgiska kläderna som prästen har med, som den vita skjortan och manteln. Att det är ju blir som en överenskommelse, precis som på teatern, att publiken kommer och förstår att det här är inte riktigt, alltså det här är något vi gestaltar, men det är en överenskommelse att det är på riktigt. Och så blir det ju lite grann när prästen kommer in. Ja, vi ser ju, det där är ju Dag Lindberg, han som är präst här, men samtidigt så gestaltar han med sina kläder att Kristus finns mitt ibland oss. Så det behövs en överenskommelse att vi leker ihop. Mm. Och det är inte att ta bort allvaret, utan det är en lek inför Guds ansikte.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Jag tänker på det här med kyrkorum. Det finns ju symbolik i att till exempel att altaret står längst fram i kyrkan och är vänt mot, oftast mot öster då, eller söder. Eller öster är det väl för det mesta, va?
Ja, det är det vanligaste. Så är det med det här altaret också. Det står längst mot öster i kyrkolokalen.
I templet så var det ju, där Jesus var och predikade, så var det allra heligast. Det var ju längst in i kyrkan, precis som vi nu är längst in i kyrkan.
Mm.
Och lite så har man väl tagit efter också.
Ja, så har jag också förstått att det judiska och det kristna är väldigt påminner om varandra, och vi har hämtat mycket av hur vi gör våra kyrkorum från synagogan och templet. Och öster, det är också att det står mot öster. Det är från öster solen, liksom, livet kommer. Och så tror jag att vi, i alla fall här i Sverige, tänker vi väl att Jerusalem ligger åt öster.
Men det här kyrkrummet, som sagt, det är ganska relativt modern kyrka, men det finns ju det som heter korskyrkor och olika. Vad är det här för slags kyrkobyggnad eller kyrkorum? Det stora skalet, om man säger.
Det är, vad kallar man det för, en långkyrka kanske?
För här går inte ut några armar.
Nej.
I ett kors. Bänkarna står i bredvid varann och vänder åt samma håll framåt allihopa med en mittgång.
Precis. Sen finns det faktiskt ett litet, längst ner i kyrkan så finns det ett litet kapell som heter Birgittakapellet, som gör att det inte är helt rektangulärt, utan det liksom finns en utväxt ur kyrkorummet.
Vad används det till i för sammanhang?
Just nu är det faktiskt mest barnens hörna.
Mm.
Och sen finns det också ett intilliggande kapell som heter Ansgarskapellet, som är här. Och nu är dörrarna stängda dit, men det är en skärm som man kan öppna upp. Till exempel vid första advent, om det är väldigt mycket folk, så kan man sitta där och följa gudstjänsten i stora kyrkorummet.
Och då kommer man från, då ser man altaret från sidan, kan man säga.
Ja, det gör man.
Och annars är det som en mindre kyrkolokal som används till en del
kvällsmässor och så.
Men när det är en korskyrka så ser byggnaden ut som ett kors uppifrån väl?
Det stämmer. Då är väl altaret i ett av det östligaste korsarmen. Och sen så brukar det vara bänkar i de tre andra. Eller kanske ett litet kapell. Någon av de andra armarna. Men annars ett litet viktigt rum i kyrkan. Det är ju sakristian. Där man kan ha samtal och där man förbereder sig för gudstjänsterna och byter om. Så.
Varför heter det sakristia?
Det är sakra i alla fall helig, men stia, det är väl det betyder väl rum, va? Eller? Så ett litet heligt rum.
Mm. Just det, sakri på samma sätt som sakrament, att det är samma då. Den ligger ju många gånger bakom altaret, är det inte så? Men
ofta.
Här gör det inte det.
Nej, utan nu står vi ju precis vid altaret här och den sakristian är till vänster. Mm. Om det.
Men det finns ingen symbolisk kanske strategi i hur den är lagd? Eller?
Nej, inte vad jag vet.
Vad finns i sakristian? Hur används den?
Ska vi gå dit?
Gärna.
Det kan vi väl göra.
Så kan vi gå till höger. Så kan ni följa efter mig.
Jag får säga, nu går vi in i det allra heligaste.
Ja.
Men nu är vi inne i sakristian.
Det är vi. Så här, det här är ett rum för, där vi samlas innan mässan på söndagen och går igenom lite grann att vi har koll på våra uppgifter och vem som ska läsa vad och sådär. Och det är också ett rum som vi använder till samtal av olika slag. Här är jag ofta väldigt lugnt och stilla. Och här finns massor av saker också. Här finns kollekthovarna.
Har du känt på sådana dess?
Ja då.
Ja.
Och sen ett litet bord med stolar som man kan sitta vid. Och sen är det alla liturgiska kläder då, som präster och diakoner har.
Ja.
Det är vita röklin, vita alvor som det heter. Och så finns det en massa hyllor och skåp där vi har stålorna som prästen hänger över axlarna. Och här har vi nattvardskärlen.
Får vi titta på en sån ståla?
Ja.
Kanske veckans färg till exempel.
Det kan ju vara intressant faktiskt.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Om man inte känner prästen så väl kanske man inte vill börja pilla av nyfikenhet på axlar och bröst. Ja.
här har vi den gröna trefaldighetstiden.
Just det. Då är det ett band. Och det har ni över axlarna då?
Ja.
Och det är helt grönt, inga utsmyckningar?
Grunden är grön och sen så finns det ett guldbroderat kors med en ring på. Och längst nere så är det lite vitt och lite guld och silver. Och de här stålorna är gjorda av en textilkonstnär som hämtat inspiration från de här glasfönstren som jag nämnde, som är lite abstrakta. Och det är liksom olika glasbitar. Så det är små bitar på den här stålen som ska påminna om dem.
Så det hänger ihop. Det är verkligen en helhet, enhet.
Ja.
Men de här stålarna är alltså en decimeter bred ungefär. Och hur lång är den? Kanske en
halv
meter?
Jag skulle tro att den är lite längre.
Ja, nästan ner.
Precis,
den hänger i axeln ända ner när du tar den om nacken.
Nu hänger den över axlarna här. Och då hänger den 20 centimeter kanske från mina skor.
Ja, just det. Nu är inte du superlång, men den borde vara kanske 2,5 meter eller något. Ja, men i alla fall att den hänger lång.
Ja.
Mm. Så en sån av liknande slag använder man varje söndag med olika färger då. Ja, just det, här är en låda med såna
Ja. Mm. Så här ligger de.
Lite olika material också.
Lila och röd, vit, svart, grön har vi här.
En del är lite mer vävda kanske man kan säga.
Ja.
Och andra mer sådana här glansiga material.
Mm. Man har sådana här servetter och dukar till både dop och nattvard.
Men har prästen sin egna klädsel på något vis? Eller det är gemensamma här om man går och klär på sig?
Ja, precis.
Det som råkar vara ledigt.
I garderoben så hänger det... Ska vi kolla på det?
Ja, får vi så gärna.
Det är inga hemligheter. Nu öppnar jag dörrarna till...
Vi passar på, det är att man är inne.
Så här, i de här garderoberna så...
Oj, vad stor det
är. Så är det 10-15 olika såna här röcklin och albor.
Ja.
Och de är i olika längder. Och de är, det är allmänt. Så att, sen vet jag att jag fick en alba när jag prästvigdes av församlingen. Och den ser jag ju lite som min egen, men andra får gärna låna den också.
Och den hänger här ändå, den också. Står det Dag på den någonstans?
Nej, det tror jag inte.
Men du känner igen den.
Precis, den har lite, den är vit förstås, och sen så har den lite broderier som jag känner igen.
Det kan vara lite olika. En del har som en vikt, eller dekorerad slut och andra inte.
Mm. Vi har förstått att vaktmästarna ska ordna så att rätt liturgisk färg är framhängd också.
Ja, precis. Vaktmästarna har väldigt bra koll på just färgerna och vad som gäller just den här tiden på året. Och då har han ju till sin hjälp en kyrkoalmanacka där det står liksom vilka typ av blommor och hur många ljus och vilken färg och sådär. Ja, det är mycket att ha koll på. Mm.
Det är sant.
Men som sagt, det handlar ju om... en slags lek och med symboler, det här med färger och hur man rör sig. Men det handlar ju också om estetik, alltså att det ska vara vackert. Och det ska ju ske till Guds ära. Liksom. Då vill man göra så vackert man kan med textilier och konstverk och allt sånt där.
Och det var jag, Anders Holmberg och Tina Strömberg som fortsatte intervjua Dag Lindberg. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med Syskonbandet går det bra att gå in på vår hemsida där all information finns. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång.
Här är så vackert, i detta rum finns allt. Trä som är allt för min tro. Här vår glädje, här finns befriande ro. I detta rum har många människor kämpat för en inre övertygelse som föddes i din varma. Denna byggnad som du själv är grund.